Välkommen att lyssna på predikningar från Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling. Ola Österbacka predikar på 15:e söndagen efter trefaldighet i Leplaks bykyrka den 13 september 2015 över Matteus 6, 19-24.
Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Herre Jesus, du har lärt oss att vi inte ska bära på bekymmer, utan lita på att vår far försörjer oss med det vi behöver. Lär oss att låta ljuset i ditt ord vägleda oss, så att inte den mörka värld vi lever i fyller oss med ångest, utan så att vårt liv kan bli en lovsång till dig. Amen. Idag på den 15:e söndagen efter trefaldighet har vi ämnet den goda delen. Vår predikotext är från Matteus 6. Det är verserna före den text som vi hörde här från altaret. Den här är nu tredje årgångens text där Jesus säger. Vi lyssnar i Jesu namn till de här orden. Samla er inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller hålla fast vid den ene och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Vi ska sätta ett ämne för dagens predikan. Världens mörker och ljuset från Gud. Världens mörker och ljuset från Gud. I våra bibelstudier i Bibeln har vi hållit på med att gå igenom uppenbarelseboken under snart ett års tid. Och vi har ännu inte kommit mer än drygt hälften. Vi ska också idag börja med ett bibelstudium utgående från den boken och se på två olika slags märken. I uppenbarelseboken 13, det är ett kapitel som är väldigt välkänt idag. Många människor citerar därifrån, kanske utan att de tänker på varifrån det är. Där talas det om vilddjurets märke. Det är en beskrivning av mörkrets makter som råder i världen och som vill fängsla oss. Vilddjuret är här den antikristliga världsmakten som kommer upp ur havet. Det är en bild för världen, folkhavet. Vilddjuret strider mot Gud och hans folk. Det finns också ett annat vilddjur som kommer upp ur jorden. Det ser ut som ett lamm men talar som en drake. Det är en bild av den antikristliga kyrkan som verkar vara kristlig och from men i själva verket samarbetar med den antikristliga världsmakten. Det är just här i uppenbarelseboken 13 som vi läser om vilddjurets märke. Det återkommer sen också lite. Och vi kan läsa här så här. Det tvingar alla små och stora, rika och fattiga, fria och slavar att ta emot ett märke på högra handen eller pannan så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Det här är kusliga ord och det skrämmer väldigt mycket. Idag har det blivit aktuellt också i media, för i Kauppalehti berättade man i vintras den 24 februari att man i Finland gör ett datachip som är 12 mm långt och 2 mm tjockt och som kan läggas in i handen mellan tummen och pekfingret. Man hade också en röntgenbild av hur det ser ut, för det finns sådana som redan har ett sådant chip inopererat. Med det här chippet kan man genom en handrörelse utföra betalningar med så kallade bitcoin, en virtuell valuta. Och det ska i framtiden bli möjligt att lägga in ett busskort, ett pass, ett körkort, nycklar och till och med kreditkort i det här chippet. I diskussionen på Kauppalehtis webbplats påpekades omedelbart att det här är det märke som uppenbarelseboken talar om. Och visst är det en kuslig precision i det här bibelordet. Hur ska en kristen ställa sig när eller om det börjar ställas krav på att alla ska ha ett sådant chip? Det allvarliga är det hot som utsägs i 14 kapitlet. En tredje ängel följde dem och sa med stark röst: om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket på sin panna eller hand, då ska han själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han ska plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Det här skulle ju betyda att det blir fullständigt ohållbart att vara kristen. Så är det ju redan egentligen i de länder som behärskas av till exempel de extrema muslimerna ISIS. De kristna ställs inför omöjliga alternativ. Men nu är frågan: kan en människa drabbas av helvetet om hon tar emot ett sådant märke, om hon samtidigt är Jesu lärjunge som tror och bekänner honom? Vad blir det då av rättfärdiggörelsen genom tron alena? Måste det läggas till en ytterligare gärning, nämligen att ställa sig på ett rätt sätt till det här märket, att vägra ta emot det? Är det här denna gärning som sist och slutligen avgör om vi blir saliga eller går förlorade? Vi ska lägga märke till de två satserna: om någon tillber vilddjuret och tar emot märket på sin panna eller hand. Det här uttrycker samma sak. Tänk också på vad det här symboliserar. Pannan, huvudet, tankevärlden, högra handen, gärningar, det som vi utför, vår verksamhet. Det här märket präglar vår tankevärld och vår verksamhet. Det avgörande här är om någon tillber vilddjuret, det vill säga att man har låtit vilddjuret sätta sin profil på och göra en till slav under hans verksamhet. Om någon sätter något annat högre än Jesus och hans verk för oss, det är detsamma som avguderi. Innan vi går vidare ska vi se på ett annat ställe där det också talas om ett märke, nämligen i 7 kapitlet. Där står det så här: sedan såg jag 4 änglar stå vid jordens 4 hörn och hålla tillbaka jordens 4 vindar, så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller havet eller något träd. Och jag såg en annan ängel som kom upp från öster med den levande gudens sigill. Han ropade med stark röst till de 4 änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet: skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänares pannor. Ett antal människor tecknas nu med Guds sigill, Guds märke. Ett sigill är ett bevis på äganderätt. En intressant detalj är att det här ordet också finns i Septuaginta-översättningen av Hesekiel 9:4. Där står det om en man som fick i uppdrag att sätta ett märke i pannan på de män som jämrade sig och suckade över alla de vidrigheter som bedrevs i templet. Alltså Guds trogna. Det här märket är den sista bokstaven i det hebreiska alfabetet. Den bokstaven heter Tau, och i den gamla hebreiskan som användes av Hesekiel ser det här tecknet, denna bokstav Tau, ut som ett kors. Det är korsets tecken. De som märktes med sigill, de räknades upp. De är 12 000 av varje Israels stam, står det, totalt 144 000. Men det märkliga är att det inte är samma uppräkning som finns på något annat ställe i Gamla testamentet. Inte Jakobs 12 söner, det stämmer inte, det avviker. Inte heller de landområden som gavs till de olika stammarna. Vi kan inte gå närmare in på det. Vi kan bara konstatera att det här ger en vink om att det här talet ska ses symboliskt. Inte som en verklig grupp av människor, nämligen 12 000 från var och en av de fysiska Israels eller Jakobs stammarna. Senare talas det om en oräknelig skara som står inför tronen. Ingen kunde räkna den. Det var inte bara 144 000, det var precis alla. Men det är alldeles tydligt samma skara. De har blivit tvättade rena i lammets blod, så det är skinande vita. Det handlar om dem som Jesus känner som sina, Guds barn. Och det här talet är ju en symbolisk framställning. 12 gånger 12, 144. Både från det gamla förbundets folk och det nya förbundets folk. Och 1000 är 10 gånger 10 gånger 10, det fullkomliga talet 10 i tredje potens. Guds heliga talet 3. Samma grupp av 144 000 omtalas i kapitel 14. De har lammets namn och hans fars namn skrivet på sina pannor. Återigen, ett märke. De sägs också vara friköpta från jorden. De är rena och obefläckade. De innehar en rättfärdighet som är av ett helt annat slag än en människas egen rättfärdighet. Det är bara Jesu rättfärdighet som fyller sådana krav. Den rättfärdigheten gavs oss när vi blev döpta. När vi tecknades med korsets tecken och kläddes i Jesu rättfärdighet. Och den som inte har tagit av sig den här dräkten genom att förneka Jesus eller gå bort ifrån honom och därmed börja tillbe vilddjuret, den ska också kännas igen av Jesus när han kommer tillbaka. Den ska ställas på hans högra sida och hälsas välkommen till det rike som har tillrätts åt honom från världens begynnelse. Det har tillrätts åt dem som har sina namn i livets bok. Det här märket inrymmer den fullständiga tryggheten hos Gud. Att höra honom till och leva under hans beskydd och ha ett fast hopp för evigheten. Nu ska vi återvända till dagens text. Där talas det om att samla skatter på jorden och att samla skatter i himlen. Att samla jordiska skatter, alltså jaga efter materiella rikedomar, det är något som kännetecknar vår tid mer än någonsin. Jesus varnar oss för att samla skatter på jorden och tjäna mammon. Det blir lätt samma sak. Att tjäna mammon är att vända sitt hjärta från Gud och istället ägna vårt liv åt att dyrka de jordiska gudarna. Därmed låter vi vilddjuret ta makten i vårt liv. Och med andra ord dyrkar vilddjurets bild. Det här är en exakt beskrivning av vår tid. Människorna är fängslade i jakten efter materiella rikedomar. Att samla skatter på jorden är för många den egentliga meningen med livet. Dagens människor har förlorat ljuset och därmed tryggheten. Den trygghet som våra fäder hade tack vare sin kunskap i Guds ords ljus. Om det är så här med dig, då träffar Jesu ord dig. Om ditt öga är sjukt, är hela din kropp i mörker. Om du inte ser hur djävulen använder sig av denna världens goda för att snärja oss i sin tjänst, då är ditt öga sjukt. Om du låter mammon vara ditt riktmärke, är du på vilddjurets sida och har tagit hans märke, fastän du inte skulle ha godkänt att någon opererar in ett chip i din hand eller på din panna. Den som bär vilddjurets märke och följer honom i strid med Gud och lammet får ingen frid. Det ställs hela tiden krav och bevis på trohet och man räcker aldrig till. Det är fruktansvärt tragiskt för det för med sig hemska konsekvenser. Så här säger Uppenbarelseboken lite längre fram i det 14 kapitlet. Röken från deras plåga stiger i evigheters evighet. De har ingen ro vare sig dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild och som tar emot märket med dess namn. En av antikens författare har sagt att det inte finns någon värre pina än att leva med ett dåligt samvete. Det var en hedning som sa så. Därför är så många djupt olyckliga idag. Men vad har vi då för utväg för att inte behöva följa vilddjuret och ta hans märke? Jo, det finns ett sätt. Se på Jesus. Han har uppenbarat ljuset i mörkret. Du ska se hur han i sin blodskamp gjorde allt för att rädda dig och mig undan mörkrets rike. Han har köpt oss fria från synden, döden och djävulens våld med sitt eget blod. Han har uppstått från de döda för att du och jag ska få leva med honom. Och för att ge dig personligen visshet om att du är hans har han döpt dig och klätt på dig hans egen rättfärdighet. I den dräkten får du frimodigt se fram emot domens dag, trots allt det mörka och onda som skildras om tiden fram till den dagen. Där uppenbarelseboken tecknar mörka bilder av Guds fiender och deras öde som följer dem, där finns det också invävt härliga bilder, beskrivningar av den tid som väntar Guds folk. Och det finns beskrivningar av Guds omsorg mot de sina. Det står inte att Guds folk ska få det lugnt och roligt och bra här i världen. Nej, här drabbas de av många lidanden och bedrövelser. Men det är beskrivningar av det saliga målet som ger hopp och tillförsikt. Och samtidigt får vi klara besked om hur Gud försörjer det sina, också här på jorden. Vi ska inte göra oss bekymmer. Så här lever vi i en ständig polaritet, en växelverkan mellan mörkret i världen och det ljus som Gud har uppenbarat för oss. Så var det ju med de kristna som Johannes skrev åt i första hand, när de härliga uppenbarelserna gavs åt honom i syner. De levde under svåra förhållanden. Mångfaldigt svårare än vi upplever idag, trots att vi också kan drabbas av oerhörda lidanden. De var förföljda till döds. Johannes själv var landsförvisad och hade ingen möjlighet att få kontakt med sina medbröder i tron. Men han fick se den oräkneliga, stora skaran stå inför tronen, de som lovsjöng Gud och lammet och dess stora och underbara gärningar. I de sånger som återges från skaran inför tronen eller i änglarnas och de äldstes lovsång finns det inte minsta spår av klagan över det eländiga liv som de heliga måste utstå. Där finns bara lovsång till Guds trofasthet och kärlek. De hårda domarna över dem som bär vilddjurets märke i det 14:e kapitlet följs av den här lovsången i det 15:e kapitlet. Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud allsmäktig. Rätta och sanna är dina vägar, du folkens kung. Vem skulle inte vörda dig, Herre, och prisa ditt namn? Bara du är helig och alla folk ska komma och tillbe inför dig, för dina rättfärdiga domar har uppenbarats. Det är det härliga ljuset från den här uppenbarelsen som gav hopp och kraft åt martyrerna som fick ta del av Johannes uppenbarelse i första hand. De andra, de som inte fick del av denna härlighet, detta ljus, de hoppades på denna världens goda och den makt som regerar i världen. De kom på skam. Jesus säger att denna jordens skatter går under. Rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. I det 17:e och det 18:e kapitlet i uppenbarelseboken spelar köpmän och kungar en stor roll. De ska bedriva otukt med den stora kökan, som också kallas den stora staden Babylon, och som är en beskrivning på den avfallna kyrkan, och som också kallas den falske profeten. Pengamakten och de falska profeterna samverkar. De har mammon i centrum, skatter som hör denna jorden till. Och allt detta ska gå under. Det står rent av att allt ödelades på en enda timme. Köpmännen ska klaga när de ser kökans undergång. Babylon, den stora staden, omstörtas med våldsam kraft. I staden fanns blod av profeter och heliga och alla som slaktats på jorden. Uppenbarelseboken sammanställer vilddjuret ur havet, den falske profeten och den stora kökan som egentligen en och samma företeelse. Det gemensamma är begäret efter pengar och makt. Alla söker det efter det jordiska goda, som kan sammanfattas i begreppet mammon. Motsatsen till dessa mörka makter är ljuset som utgår från Guds ord. De sammanfattas i Jesus med uppenbarelsebokens bildspråk, lammet. Jesus kom för att göra om intet mörkrets gärningar. Han uppenbarade det sanna ljuset som lyser i mörkret. Vi som har blivit döpta till honom, vi ska inte låta oss rövas bort av de mörka makterna. Därför ska vi sätta vår förtröstan till Herren som råder över alla dessa fiender. Han försäkrar oss att den som först söker Guds rike och hans rättfärdighet också ska få allt detta andra. När mörkret skrämmer dig, glöm inte att hålla dig nära Jesus. Han har tecknat dig med korsets tecken och ska aldrig svika dig när du håller dig nära honom. Vi får sammanfatta allt detta i Jesu trösterika ord. Var inte rädd, du lilla jord, för er far har beslutat att ge er riket. Amen. Vi ber. Käre far, tack för att du har gett oss Jesus som gjort, så att vi inte behöver ängslas och vara rädda. Hjälp oss att förvalta det goda vi har fått, så att vi också kan låta våra medmänniskor få del av det, både här i tiden och i evigheten. Amen.
Tack för att du lyssnat till predikningar från Sankt Johannes. Vill du veta mera, gå till sanktjohannes.info.